Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Det var hon som sa efter kanske 5 minuter, så sa hon, men det här är ju en våldtäkt, vi måste anmäla det, vi måste ringa polisen nu. Och jag var så skärrad och chockad, för man är helt i chock i en sån situation. Men jag förstod ju att ja, det är det. Men jag trodde väl aldrig att jag själv skulle vara med om det.
Alice träffar en trevlig, jämnårig kille som hon följer med hem efter att klubben stängt. Väl hemma hos honom ska det dock visa sig att han har allt annat än trevliga intentioner. Ni lyssnar på Brottsofferpodden, avsnitt 41. Han visste inte ens mitt namn. Av Joakim Lindén Kastenbäck och producent Ellen Nilses. Med i studion finns också målsägandebiträdet Tone. Alice, som vi kallar henne, heter egentligen något annat. Det här avsnittet innehåller berättelser som kan vara jobbiga att ta del av för dig som har erfarenheter av sexuellt våld och övergrepp.
Hej på er!
Hallå!
Välkommen till Brottsofferpodden!
Tackar!
Tack!
Det är inte så jätteofta jag haft två gäster framför mig.
Nej, jag förstått det. Mm.
Och det också förklarar vår utrustning som är byggd för en. Men det här kommer funka skitbra. Det kommer funka skitbra. Men det är så att vi sitter här, jag, sen är en målsägande advokat.
Tone Berggren.
Och en människa som har blivit utsatt för en grej.
Ja.
Yes. Är du nervös?
Nej, det skulle jag inte vilja påstå, nej.
Det ser verkligen ut som att du på något sätt inte är ett dugg nervös.
Jag känner mig inte så nervös. Det känns bara som ett vanligt samtal.
Som du gör här varje dag.
Ja.
När du skrev till mig på Instagram, kommer du ihåg vad du skrev?
Ja, men jag skrev att jag tyckte att man ska uppmärksamma ordet våldtäkt som ett vanligt brott också.
Som ett vanligt brott.
Det kommer jag ihåg, det var det som var så här, att det var det jag ville liksom, med hela också väldigt mycket.
Men tror du att om man jämför typ en misshandel och våldtäkt, tror du inte att det finns vissa skillnader kring dem?
Jo, absolut. Men det känns som att man pratar mer. Det känns som att det blir mer för offret när det är en våldtäkt, att det blir mer skamligt att säga rakt ut. Att om man skulle bli misshandlad så kanske man inte känner den skammen. Så då säger man det direkt, att det inte blir lika jobbigt att prata om, tror jag.
Ja, intressant. Mm. Intressant. Det formulerar det jättebra och jag tycker det är skitkul att du skrev det där. Och jag är jättetacksam att ni sitter här bägge två. Liksom. Är det vanligt att du förträder människor som har blivit utsatta för våldtäkt?
Ja, som målsägandebiträde så har jag haft flera våldtäktsmål. Och det är som säger, det är ett brott som skiljer sig lite från andra brottstyper på det sättet att det är förknippat med skam och skuldkänslor. Och framförallt, det är ju en väldigt speciell situation att gå igenom en huvudförhandling i en våldtäkt. Man får ju direkta frågor om väldigt intima detaljer och så som har hänt. Och så sitter det upp till 10 personer som man aldrig har träffat innan och så ska man berätta om väldigt intima detaljer.
Jag läste idag, nu vet jag inte om det var absolut ingen källfakta, men att det är ett brott där nästan ingen döms till för det. För att det, om jag förstår det hela rätt, så är det typ kanske bara 20% av alla som blir utsatt för en våldtäkt som anmäler. Och av de 20% så är det väldigt få procent som faktiskt där gärningsmannen är befälld. Finns det någon sanning i det?
Ja, alltså det har ökat antalet anmälda våldtäkter. För 2021 låg det på cirka 9200 och antalet fällande domar är ungefär 300 per år. Så att det är en väldigt liten andel som leder till en fällande dom.
Men hur, kanske vi kan prata om sen, men alltså nu, hur kommer det sig att det... Alltså min matematik här, med 309 000, det är väldigt liten procent i alla fall.
Ja, alltså det är, våldtäkt är ett svårt brott på det sättet ur bevishänseende framförallt. Om vi tar och jämför med misshandelsbrott så till exempel om det sker i en krogmiljö, ett krogslagsmål, då har man ju typiskt sett direkta ögonvittnen. Man kanske har en videoinspelning, det kanske tillkallas ambulans eller sådär, att man får läkarvård och så har man skriftliga journaler. Men just i våldtäktsfall så typiskt sett så sker det, de här brotten i miljöer där det inte finns några direkta ögonvittnen. Det är ju hemma hos någon eller i andra stängda utrymmen, och av samma skäl så saknas det ju också kameraövervakning eller videoinspelningar och så. Så att det är helt andra förutsättningar ofta i bevisläget, och det går ju inte att få till en fällande dom utan bevisning, så att där i ligger...
Du måste vara
ställt bortom rimligt tvivel eller styrkt. Så att om det är en vanlig ord mot ord situation så räcker det inte för en fällande dom. Och det är svårt, för att man reagerar ju så himla olika när man utsätts för ett övergrepp, och vissa sätt som man agerar på har man ett bättre processläge än andra, skulle jag säga.
Ja, okay. Känner du så här direkt att det borde finnas någon, jag vet inte, för nu antar jag att det är mycket ord mot ord. Borde finnas någonting som...
Absolut, och det som jag vill lyfta är ju att Södersjukhuset har ju en akutavdelning för våldtagna som är jättebra. Det kan ju du kanske fylla i sen hur det var och få om deras bemötande och så. Men där säkrar de bevisning som man kan använda i våldtäktsmål. Man säkrar spår efter DNA från gärningsmannen och dokumenterar skador. Och allt sånt är mycket stark bevisning i våldtäktsmål, till exempel om gärningsmannen skulle säga att nej, men vi har inte haft sex, och sen så säkrar man DNA från underlivet på målsäganden då, och det kommer tillbaka med en DNA-träff, då sitter ju den personen i en ganska svår sits i en rättsprocess.
Ja, just det, så att har man blivit utsatt så ska man söka sig dit så snart som möjligt.
Ja.
Hur var det för dig?
Alltså jag hade faktiskt aldrig hört talas om att, alltså om just akutmottagningen för våldtagna. Det är ingen aning om det. Men jag hade tur att min tjejkompis var i telefon och hon hade blivit utsatt ungefär ett halvår tidigare. Och då hade hon tagit sig dit. Så det var hon som sa att vi måste åka dit. Så det var alltså ren och skär tur att jag just åkte dit. Och jag är jätteglad att jag gjorde det. Och det är, för det är ingenting man någonsin har fått höra. Eller, alltså jag hade ingen aning om att det fanns. Vilket är väldigt otroligt. Att man har ingen aning att om det inte skulle varit hon, tror jag att jag kanske skulle ha åkt hem, bara duschat, stängt in mig hela dagen, och då kan all liksom DNA, all bevisning, allt sånt vara borta.
Men om en person blir våldtagen och man ringer polisen, eller om polisen kommer på plats, rekommenderar de att man går dit, eller
ja,
de gör det?
Alltså det var ju de som kom, alltså det var ju de som skjutsade mig dit. Okay. Så de följde med dit till platsen. Så att,
Men ska vi backa bandet lite för dig då, och så här, och prata lite om själva din händelse. Så här, hur var det för dig? Var det någon som stod dig nära?
Nej, verkligen inte. Det var en kille som jag mötte på en klubb. Han verkade jättetrevlig. Han utgav sig för att vara 22. Sen visade sig att han var 27. Senare fick vi ju reda på det. Han var supertrevlig och han bodde nära, så han frågade om jag ville följa med hem. Och då tänkte jag, ja men det vill jag. Men sen på vägen hem så skiftade han väldigt rejält i
ja, men, i sig själv. Han blev väldigt kort i svar, lite irriterad, lite arg. Och det gjorde mig lite orolig. Så på väg hem till honom då så skickade jag några sms till min killkompis. Och skrev att jag behövde hjälp. Men så tänkte jag, jag följer med honom hem och försöker prata undan allt det här. Men han var inte så intresserad av att prata, alltså ett dugg, inte alls. Utan han verkligen svarade kort och jag försökte fortsätta prata. Men han bara svarade kort och jag hade väl i princip en monolog med mig själv ganska länge. Där ja, hemma hos honom.
I hans lägenhet?
Ja, hemma hos honom.
Så där blev han riktigt, blev han fysiskt ganska snabbt eller?
Ja, alltså jag märkte ju vad han var ute efter. Det märktes ju att han var ute efter sex och det var det han, alltså jag tror inte ens att han visste ens, alltså han visste nog inte vad jag hette. Han hade ju blandat ihop mig, det stod ju i förundersökningen, han trodde att jag kom från Huddinge och han hade ju blandat ihop, ja helt. Men sen så var jag insåg att jag visste inte att jag skulle komma därifrån och jag kände att gud vad ska jag göra, för han var så himla aggressiv, blev aggressiv snabbt, blev irriterad, jättelätt irriterad. Så kände jag, men om jag får överstökat så kan jag bara dra sen. Men det gjorde alldeles för ont och det gick inte att fortsätta. Men han lyssnade inte då när jag sa att det inte gick, att jag inte ville, utan hans enda mål var ju att fortsätta. Så att det var ju en väldigt speciell situation så. Att man vill därifrån, man är på något sätt fast i det hela. Och man, när inte ett nej räcker så blir det så himla... när man ändå tror att ett nej ska räcka och det inte räcker, och man är fysiskt underlägsen, så det är en så konstig känsla. Man får någon typ av panikkänsla i kroppen. Alltså jag hade sån rädsla där inne. Det kändes så omöjligt. Alltså klaustrofobiskt nästan, skulle jag säga.
Men hur kommer det sig liksom, om man bara ska kolla så här objektivt på att... För du ser redan där, när du går med han på stan, att du känner så här, konstig känsla. Så här. Då kan man tänka, varför följer du med han hem? Fick du sådana frågor sen i rättegången? Eller?
Ja, jag fick massa sådana. Alltså verkligen. Och det är så här, det kan man inte ha något svar på. För i situationen så var jag så här, men okej. Han var så himla lätt irriterad, så var jag så här, men det är såklart... Jag följer med honom hem och får se. Så kan jag prata och sen kan jag gå, för sen blir det sent. Så då kan jag alltså, genom en naturlig ursäkt gå. Än att han ska börja bli... Jag var så rädd för honom. Så det var väldigt så här... Man, hela tiden var det någon process som pågick gärna. Så här, vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Och samtidigt så går man ju hem till personen samtidigt. Och så det, jag hann liksom inte hitta någon utväg där.
Var det lite som att du säger, okej, nu har jag ändå tagit mig hit. Och nu måste jag försöka göra det bästa av situationen.
Ja, lite så. Och så tänkte jag att han var ju trevlig tidigare. Han kanske bara ville hem snabbt. Så han kanske skulle bli trevlig igen. Tänkte jag. Att han kanske bara var kall och ville hem snabbt. Så jag tänkte att han kanske var den han faktiskt var på klubben.
Hur var han då när du sa nej och det? Jag vill inte.
Nej, alltså han lyssnade inte ett dugg. Alltså inte för fem öre. Han lyssnade verkligen inte. Han pratade och när jag sa att det gjorde ont så bad han mig slappna av. När jag sa att jag inte ville så han... lyssnade verkligen inte och han var över mig, så det var en väldigt svår situation för mig att komma loss ur det. Till slut fick jag bort honom och då började jag skicka en massa sms och försökte ringa mina kompisar men fick inget svar. Och alltså, då låg vi fortfarande i sängen och sen från ingenstans så verkligen överrumplade mig och satte sig rakt på mig på alltså, min bröstkorg och verkligen trycker ner sin penis i min mun. Verkligen från ingenstans, men det lyckades jag också sen putta bort honom och springa in på toaletten. Och fortsätta ringa och smsa mina kompisar.
Vad fick du försvara dem? Fick du någon så här trygghet i det att de smsade tillbaka? Visste du var det var någonstans?
Problemet var att jag inte riktigt fick något svar av någon av dem. För jag försökte smsa dem som jag var ute med. För jag tänkte att dels bodde de jättenära. Då tänkte jag att de kanske var fortfarande vakna. Men jag fick inget svar. Och sen inne på toaletten så fick jag till slut svar av min tjejkompis då, som var den som kom till platsen. Och det var bara ren tur med tanke på att hon var hemma. Men hennes hund hade väckt henne. Och då hade hon sett att jag hade smsat henne.
Hur var han då när du går in på toaletten och håller på?
Han verkade väldigt obrydd. Han frågade varför jag var så dramatisk och väldigt nonchalant. Och jätteskum var han. Bara väldigt, väldigt obrydd.
Okej. Valde du att gå sen?
Jag sa att jag var tvungen att hjälpa min tjejkompis. För det kändes att man skulle acceptera det mer. Att min tjejkompis behövde hjälp. För jag pratade med henne i telefon under den tiden. Medan jag gick runt och samlade upp mina grejer hemma hos honom. Så pratade med henne i telefon hela vägen tills hon sen kom till platsen. Så att... han gav inte så mycket... Jag fick inte så mycket kontakt med honom. Alltså där på slutet. Han var bara mest irriterad. Gick runt och suckade och frågade varför jag skulle vara så dramatisk. Och vill inte hjälpa mig att leta efter mina kläder. Så att jag, alltså, mitt enda fokus, det var nästan tunnelseende, mitt enda fokus var liksom att ta mina grejer och fort gå därifrån. Så jag kommer till och med att tröjan satte jag på mig ute i porten. För jag kände att jag inte vågade ha tid att sätta på mig den där. För jag var så rädd hur han skulle reagera.
Hur var det att möta din kompisen?
Det var ganska förfärligt. Hon bor i Nacka, så det var en bit. Det tog kanske en halvtimme för henne att komma till platsen. Men det var skönt att träffa någon, för jag var så rädd innan. Jag satt ju bara i porten och väntade på henne, men jag pratade med henne i telefonen, vilket var en trygghet. Men när hon kom så var det som att allt... Jag hade varit som chock till sånt, så jag blev helt förstörd. Jag var jätteledsen. Och jag förstod väl inte riktigt vad som hade hänt på något sätt heller, för man är i sån chock.
Du förstod inte vad du hade varit med om?
Nej, så att jag berättade ju... Eller hon förstod ju direkt när jag smsade henne, så förstod hon direkt ungefär vad som hade hänt. Och jag skrev bara att hon måste hjälpa mig, att hon måste komma. Så jag skrev absolut inga detaljer då eller någonting. Men sen hon kom så jag var ju sån chock och jag grät. Och det kom lite ur mig och så grät jag mer och så berättade. Men det var hon som sa efter kanske 5 minuter. Så sa hon, men det här är ju en våldtäkt. Vi måste anmäla det. Vi måste ringa polisen nu. Och jag var så skärrad och chockad, för man är helt i chock i en sån situation. Men jag förstod ju att ja, det är det. Men jag trodde väl aldrig att jag själv skulle vara med om det. Och det var ganska jobbigt att inse.
Men hur var det sen... När ni ringde polisen, var ni kvar på plats?
Ja, så polisen kom dit jättesnabbt på kanske 3-4 minuter. De var otroligt snabba.
Hur var deras bemötande?
Jättebra. Fantastiskt, tyckte jag. De tog det verkligen på allvar. De pratade både med mig, de pratade med min kompis. Och jag tyckte de var så... Det kom en ambulans också till platsen. Men den åkte iväg, för jag behövde ingen ambulans. Så. Och så direkt så var de så här, ja, men vi ska skjutsa dit. Jag kan ta dem för våldtagna nu. Men de var jätte... Alltså så förstående, peppande och verkligen fanns där. Alltså de var fantastiska, tycker jag.
Intervjuar de honom eller plingar de på hans dörr?
Ja, men det var ingenting som jag satt ju i en av deras bilar. Så det fick jag ju reda på sen efteråt, att de under samma tid hade gått upp till hans dörr. Och det visste ju inte jag. Vilket det var bra att jag inte visste det då, för då tror jag att jag skulle fått panik. Då var jag så himla mycket i att okej, nu är det här som sker nu. Men ja, det gjorde de samtidigt.
Ja, jag förstår. Mm. Men hur var det då att komma till mottagningen för våldtagande, heter den? Va?
Ja, det var fortfarande lite som att man så här förstod inte riktigt vad som hände. Det var lite som att jag ser utifrån. Men att komma dit sen, jag blev bemött jättebra. Jag fick ett rum och jag kommer ihåg när jag hade satt mig i rummet och min tjejkompis fick följa med mig, vilket var jätteskönt. Men när jag satt mig i rummet så kommer jag ihåg att det var så här, för när jag fick sätta mig det och liksom verkligen så här, ta in det hela, så andas första gången på väldigt många timmar, så var det sån... Det var jättechockerande för mig. För då satt man där och allt var helt tyst. Och det bara föll över en. Så här, gud, vad är det som har hänt?
Hur var processen efter det?
Sen efter det så var det ju att de frågade mig ganska snabbt om jag ville ha att jag skulle få ett målsägandebiträde. Och om jag hade någon, och då ville jag ha Tone. Så att då sa jag det. Och sen så, jag tror samma dag så ringde du mig.
Ja, nej, men jag tänkte på det som du sa tidigare, att du var chockad.
Ja.
Vi såg stan efter, hade möte på advokatfirman, och då berättade du vad som hade hänt och så. Men ja, jag upplevde redan då att det är svårt att så här förstå vad som har hänt och så. Du berättade ju om det, men det kändes som att ja, du beskrev ju sen hur dagarna efter var, när man reflekterar kring alla de här delarna. Och sen så också, som sagt, det är ju speciellt att gå igenom alla sådana undersökningar och polisförhör. Och...
Mm. Är det vanligt att det går till på det här sättet, eller brukar det vara olika?
Alltså, det är ju olika hur man beter sig efter ett övergrepp. I och med att din vän hade varit med om det och tipsade om Södersjukhuset. Alla har ju inte den informationen, och det är många som åker hem och duschar jättelänge. Man vill glömma, man kanske låser in sig, man berättar inte för någon vän, utan man kanske har detta inom sig ett tag. Och det har ju också hänt att man har fått fall där någon har tagit mod till sig efter ett par månader och ska anmäla och så. Men just med bevisningen då så är det ju mycket svårare, tyvärr.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tror att det är vanligt också att på grund av att det tar så lång tid att göra en anmälan, precis som du förklarade nyss, att shit, jag har blivit våldtagen. Att det, typ, man tror inte att det ska hända en själv. Så här. Och vissa kanske har varit med om en sån här situation. Sen slår den. Så här, då verkligheten kommer i kapp. Shit, ja. Jag blev utsatt för ett övergrepp. Liksom.
Nej, men absolut är det så. Och alla reagerar som sagt olika. Och det finns inget rätt eller fel sätt. Men ju längre tid man väntar, desto svårare blir ju bevisläget. Men det finns ju också exempel på personer som har fällts för våldtäkter som har ägt rum för väldigt länge sedan. Men typiskt sett så är ju bevisningen bättre ju färskare den är och så. Och det är inte. Det har ju varit samtal man har fått ringa då när någon har tagit mod till sig och anmält. Och sen så kanske åklagaren lägger ner förundersökningen. Och det är svårt.
Så i ditt fall här nu blev det att åklagaren blir inblandad direkt? Eller antar jag att polisen måste.
I ditt fall så upprättades det en polisanmälan från. Anmälan kan ju upprättas på olika sätt. Men polisanmälan upprättades ju när de kom till platsen. Och sen så poliserna rapporterar ju till åklagaren. Och åklagaren anmäler sen behov av att det finns behov av ett målsägandebiträde. Och det skickas till domstolen. Och då kan man ju som biträde. Antingen kan man ha ett förslag på den som man vill ska vara målsägandebiträde. Eller om man inte vet någon så utser domstolen någon som finns på domstolens listor. Så att man kan få den man begär eller så får man någon som domstolen förordnar.
Jag får ställa en sidofråga på det här. Jag ställde den här frågan till någon för ett tag sedan. Så här, varför det är så låga straff för våldtäkt medan det är så höga straff för andra saker. Liksom, på något sätt om man tittar, nu när jag fått upp ögonen lite, nu är jag ändå 44 snart och försöker titta med objektiva ögon, syns det lite, ser det ut lite som att männen gynnas ganska mycket under vissa väldigt många sammanhang. Så här. Det är.
Ja, alltså. Straff har ju, man har ju sett olika på straff och så under olika tidsperioder. Under 70-talet och så var det ju mycket så att man tänkte på rehabilitering och ingen skulle få fängelse i princip, men att man skulle få behandling och så, brottsprevention, medan nu på senare år så har det blivit mer att vi har för låga straff, vi ska höja straffen och det kan man ha olika åsikter kring vart straffen ska ligga, men det är ju så att hårdare straff, det visar ju forskningen att det har ju ingen påverkan på på agerandet så. Det förhindrar inte personer från att begå de här övergreppen. Däremot så ur rättvisesynpunkt, det är väl egentligen det som har blivit den viktigaste frågan nu. Att det framstår inte som rimligt att man får ett lågt straff för allvarliga brott. Man har ju höjt flera andra våldsbrott och så på senare tid också. För att man, det är så som... Ja, men som politiken har gått, det är ju där som man väljer dem som beslutar i de här frågorna. Men däremot så, alltså, det finns ju de som, alltså, bestämmelsen om våldtäkt har ju ändrats ganska nyligen. Nu så är det ju ett samtyckesrekvisit som inte fanns tidigare. Och det finns de som tycker att det är för lätt att bli fälld för våldtäkt idag. Det har lett till en ökning av antalet fällande domar, samtyckeslagen. Men
då är det ändå bara 300 av 9000. Ja. Så att, och det är ju läskigt att höra det. Om vi går tillbaka till dig, så här, för du, vi har inte ens kommit till rättegången, men kom du upp där med samtycke?
Ja, eller... Ja, det gjorde det. Eller det var ju mer, eller jag tyckte det var på ett bra sätt, för åklagaren stärkte verkligen att man kan vara med på någonting och sen ångra sig när som helst, och då är det inte okej. Så det var ju mer åklagaren som tog upp det i sin slutplädering, vilket jag bara tyckte var bra. Men jag skulle inte säga att motparten tog upp det alls. Inte vad jag kommer ihåg. Utan det var mer så här, men varför följde du med honom hem och så. Men det var inget, varför gick du med på det först? För det hade ju förklarat att det var ju för överstökat. Så jag tyckte att åklagaren tog upp det, fast det är ett bra syfte att berätta att en våldtäkt är också när man ångrar sig mitt i.
Ja, jag förstår. Men vi kan prata mer om rättegången. Men om vi kör, för nu fick jag en massa sidospår här när vi pratar om rättsväsendet, som jag börjar få väldigt mycket åsikter om idag. Men du i alla fall... fått en målsägande biträde så här, och den här förundersökningen är på gång. Så här, får du reda på hur du ska gå till och vad nästa steg är? Hur går du vidare i livet strax efter det här med den här händelsen precis färsk i huvudet? Liksom?
Alltså, för det första så Tone var jätteduktig på att förklara för mig vad som skulle hända. Dels att vi såg så himla tätt inpå, att vi såg stan efter, tyckte jag var fantastiskt, och liksom väldigt snabbt och väldigt mycket så här, telefonkontakt, att så, här, så fort jag hade en fråga så kunde jag smsa eller ringa Tone, vilket för mig var en sån trygghet att kunna göra. Att bara veta så här, att om man var lite så här, gud vad händer nu, då kunde jag bara av mig. Vilket var så viktigt och kändes så tryggt, så det är jag så tacksam över. Och det här med att gå vidare direkt efter, det var jättekonstigt. För att man är i någon konstig liksom, bubbla, det är svårt att tänka sig att man helt plötsligt så här, bara ska fortsätta vardagen, för jag har ju ett jobb, så jag var borta 2 dagar, sen var jag tillbaka, för att jag tänkte väl kanske inte att det skulle påverka mig så mycket faktiskt. Jag tänkte, alltså, för jag kände aldrig någon skam eller skuldkänsla på mig själv någonsin. Jag kände absolut ingen skam, jag förstod att jag inte hade gjort något fel, och då tänkte jag inte att det heller skulle påverka mig faktiskt. Men så kom det i kapp, så första tiden var det med att jag gjorde jättemycket för att inte tänka på det som hade hänt, att bara försöka gå vidare med mitt liv, och under samtidigt som processen var igång så försökte jag att göra så mycket annat för att inte tänka på det som hade hänt. Men sen var det liksom att det kom ikapp mig, så jag började må sämre efter ett tag än vad jag gjorde direkt efter händelsen.
Fick du erbjudande, nu hade du en fantastisk målsägande biträde, men fick du någon annan så här, ring de här, gör det här, prata med
dem? Ja, alltså, man har ju möjlighet till brottsofferjouren och ringa och prata där när man vill. Men jag har en psykolog, så att jag valde att fortsätta gå dit och prata med henne. Men jag drog mig ganska mycket från att göra det i början, för att kändes nästan jobbigare att behöva prata om det. För då kändes det mer som att, alltså, om jag inte pratar om det, känns som att då kan jag bara skjuta undan det. Men sen så insåg jag att jag kanske faktiskt behöver prata om det. Det värsta var ju att behöva möta sin familj efter händelsen. Jag undvek ju att gå hem till mamma och pappa. Jag var inte där på flera dagar, fast jag egentligen brukar vara där varannan dag och hälsa på.
Hade de, visste de om vad som hade hänt?
Ja, alltså, jag smsade mamma bara. Och, alltså, det, jag visste inte att jag skulle ta det med mamma. Och jag tyckte så synd om henne. För att jag kan tänka mig att det måste vara det värsta som kan hända om man har en dotter. Att ens dotter blir utsatt för något sånt hemskt. Så jag smsade henne från Södersjukhuset och skrev att jag var på akutmottagning för våldtagna. Men att jag inte är så skadad fysiskt, att jag inte vill att hon ska ringa och jag vill inte prata om det. Skrev jag till henne. Och det måste hon såklart ha tagit jättehårt.
Ja. Ja, jag har precis blivit pappa. Så jag tänker att han skrev sån där sms till mig och sen försöka respektera det.
Så ja, att, okay, jag ska inte ja, hon ville ju respektera det. Men samtidigt såklart att hon undrar. Ja. Men hon har varit väldigt duktig på att respektera det.
Ja, skönt. Men varför tror du att... Handlar det just om att när du väl insåg att jag har blivit våldtagen, och då blev det just att det ordet. Så här, eller var det också att du blev påminn om hela händelsen? Att jag, min säkerhet i min kropp togs ifrån mig.
Men det var väldigt mycket tankar. Det var lite så här, tänk om jag inte skulle kommit därifrån. Tänk om inte min tjejkompis skulle komma till platsen. Tänk om jag inte skulle få tag på någon. Det var massa tankar som gick. Och så var det också så här, våldtäkt. Det, att säga det högt blir så himla så här... Det är ett väldigt starkt ord med tanke på att det inte pratas om jätteöppet. Skulle inte, det är mycket bättre idag än det var för några år sedan. Men skulle jag säga att det är väldigt så här, om man säger till någon jag blivit våldtagen. Alla vet inte hur de ska reagera. Nej, folk är väldigt ställda. Och det tyckte jag var ganska jobbigt. Att det var så. Så jag tror det var hela liksom, ordet. Och jag kommer ihåg när jag kom hem med min pappa första gången. Pappa och jag kramas liksom aldrig. Och att han då skulle krama mig. Och jag var så här, nej, sluta, jag vill inte. För jag vill inte att någon skulle tycka synd om mig. För mig var det så här, jag klarar det här. Jag vill verkligen inte att någon skulle tycka synd om mig. Det var så jag kände väldigt mycket.
Ja, jag tycker det är jätteintressant. Och nu förstår jag ännu mer varför du skrev det där på Instagram. Jag förstår det verkligen. Och min första tanke var ju att du typ försökte att det är ingen fara med det här brottet. Liksom, så här. Det är som vilket brott som helst. Men nu förstår jag verkligen vad du menar med det. Och... Som vi precis sa, det är 9000 anmälningar varje år. Och det är 20% ungefär av det som har hänt. Så att det är, min matematik är lite sådär just nu. Men det är väldigt många som händer varje dag. Liksom, som då kanske väljer att inte prata om det på grund av att de inte vill få den där... Vadå, har det blivit våldtagen? Eller de inte vet hur de ska bete sig. Liksom.
Jag tror det är mycket så.
Hur ska folk bete sig?
Det finns inget rätt och fel. Alltså... För att alla människor reagerar olika på några för något. Men det jag skulle tycka var skönt om jag säger så att jag blivit våldtagen är att folk inte ska bli. För det jag upplevde var att många blev så här fröst till nästan och visste inte riktigt. Blev så här, men gud, hur mår... Alltså blev väldigt... Alltså som att man sa lite att man var döende, lite så. Och mer skulle man kanske vilja vara att... Ja, men som att jag skulle säga, ja, men jag har blivit misshandlad. För då skulle en person reagera, men gud, vad hände? Mår du bra? Alltså mer så än att bli det här att de tycker synd om en. För det tyckte jag var så jobbigt. För då kände man sig så himla ännu mer maktlös och bara liten och liksom utsatt, ännu mer utsatt när folk började tycka synd om en. Jag skulle tycka det var skönare om folk reagerade när man säger att man blir våldtagen. Att folk, man kan bara prata öppet om det som en vanlig konversation och säga, om du vill prata om det så finns jag här. Och om du känner ledsen och inte någon pratar med, jag finns här. Mer så än att det ska bli att så här, det är så synd om en att man... Lite så. Alltså på något sätt.
Ja, jag hänger med. Så här, det här är ett sidospår, men jag intervjuade ett annat avsnitt där en helt annan grej, men hennes barns pappa blev ihjälskjuten. Och det var, för hon beskrev ungefär samma sak, att ingen visste hur hon skulle bete sig kring henne.
Nej,
så här,
hon skulle möta henne.
Men då hade det kommit fram en på dagiset och sagt så här, ärligt, jag vet inte hur jag ska bete mig kring det. Jag vet inte vad jag ska säga. Så att jag vill bara vara ärlig om det. Hon hade tyckt det var så jätteskönt.
Ja, mycket
att den här människan hade faktiskt sagt det. Jag vet inte hur jag ska bete mig. Hur säger jag till dig? Så här,
nej, men alltså, jag finns här. Det skulle jag uppskattat så mycket mer. Det skulle varit skönare.
Så, ja, grymt. Så kanske ni som lyssnar nu vet ni.
Ja, exakt.
Ja, men det är som du säger. Alltså, det är, våldtäkt är våldtäkt. Misshandel är misshandel. Och det är... Två helt separata brott. Mm. Sen så tar ju självklart förövarna, jag vill säga, de som har blivit utsatta på helt olika sätt.
Ja.
Så här, enligt mig så är det ena kanske värre än det andra, beroende på hur den är. Men, så här, men för det ska ju inte förringa, det är inte synd om den. Självklart, så, det är klart det blir synd också. Så här, men samtidigt inte.
Ja.
Nu blir det väldigt snurrigt.
Men man vill mer höra stöd. Man vill mer ha stödet än att man ska... känna att folk tycker synd om en. Mer i så fall att man känner att man har, alltså, får stöd och stöttning kring dem man pratar med.
Ja, jag hänger med. Jag är tur att du är rädda. Men alltså, nu har du i alla fall berättat, om vi går tillbaka till historien, att du Du gick upp och typ struntade det här på dagar, men sen började det här slå dig. Liksom vad som hade hänt, du började tycka det var lite jobbigare. Liksom så här, hur länge pågick det?
Ja, det pågick ganska, alltså, ja, men helt ärligt så pågick det väl ända fram till att faktiskt domen kom. Alltså det var jättejobbigt att hela tiden gå och vänta på en juridisk process. Det är väldigt jobbigt för att man funderar på hela tiden, det finns ingenting man själv kan göra för att påverka. Och det tycker jag var jobbigt, att hela tiden när man inte vet att så här, ja, men det är så här, vi tänkte att ja, det ser ganska bra ut, men man vet ju aldrig, för det kan ju vända bara så där. Och speciellt när det kom till hovrätten sen, så då var jag jättenervös för att man vet ju fall när en som blev dömd till tingsrätten frias i hovrätten.
Men hade du något mer förhör längs innan
tingsrätten? Ja, vi hade ett kompletterande förhör. Och då var det väl sexualbrotts...
Ja, precis. Du hade ju ett förhör på sjukhuset, ja. Och då var inte jag med. Men sen så hade vi ju ett förhör med sexualbrottsgruppen några dagar senare.
När du väl fick läsa innan rättegången, får man ju alltid läsa förundersökningen. Mm. Hur var det, läste du vad han hade sagt?
Alltså jag började med det. För att Tone mejlade det till mig. Jag började, men det var för jobbigt. Det var jättejobbigt. Jag kunde läsa förhören med honom, alltså när det var små korta frågor. Men när det kom till hans version, hans historia, det var för jobbigt. Så jag kom ju till dig och sa, alltså när vi skulle prata om förundersökningen sen när jag kom till ditt kontor, så sa jag till dig att jag var ju ärlig med att jag har inte kunnat läsa det här eller gå igenom det riktigt, för det var för jobbigt. Så då gick vi igenom det tillsammans. Och det kändes mycket enklare då. Än att...
Vad var det som du tyckte var så jobbigt med det?
Nej, men det var bara för att jag visste ju att han skulle ha en helt annan version. Men det var så jobbigt att förstå att den här versionen, tänk om rätten tror på den här versionen. Det var det som var också jobbigt. Och så här, sättet han beskrev saker på tyckte jag bara var, alltså så här, alltså jag fick liksom kalla kåra, så här, rysningar av det hela, hur han beskrev saker och hur nonchalant han lät i sin version tyckte jag var liksom, och jag läste bara typ två meningar och kände nej, det här går inte. Men när vi läste tillsammans så gick det bättre, mycket bättre.
Skönt. Hur var det inför rättegången sen då? Fick du träffa han, var det i samma sal?
Ja, vi var i samma sal, men han kom in vid en annan dörr. Jag var jättenervös, jag kunde knappt sova natten till rättegången. För det var så mycket tankar som gick i huvudet och ja, alltså väldigt mycket. Jag var väldigt nervös för att jag har ingen aning om hur det skulle vara att möta honom eller vad jag skulle få för motfrågor, hans version, hur trovärdig han skulle låta. Det var ju massa grejer. Men det som hjälpte mig väldigt mycket var väl att dels min bästa vän sov över mig natten till rättegång, och det hjälpte mig väldigt mycket, för att då på morgonen så kunde hon liksom lugna mig, och sen följde hon även med och några med andra kompisar, och sen också att jag hade ett målsägande som jag kände mig så trygg med. Kändes för mig jätteskönt att jag säger, jag litar ju verkligen på Tone, och att hon, och det var jätteskönt för mig att känna att jag hade verkligen ett målsägande som jag verkligen kunde lita på och kände mig trygg med, och så här, om det var någonting som jag kände var lite så där, då visste jag att jag kunde säga det direkt. Och det för mig var jätteskönt att veta så här, för det kom ihåg när jag skulle till hovrätten också, att det var så här, men Tone är där, då är det lugnt. Alltså så kände jag jättemycket att så här, okej, men så länge Tone är där, då är det lugnt. Så att, det kom ihåg, för mig var det jättestor trygghet att veta att man. För att kompisen, vi fick ha med dem i salen. De fick, fast det var stängda dörrar, så fick de sitta med. Men att veta så att jag alltid hade dig bredvid mig. Och sen, om det var något så kunde jag bara säga till dig där och då. Alltså det var jätteskönt. Så jag tror att det är väldigt viktigt att man har ett målsägande som man känner sig bekväm med och trygg med, tror jag.
Går ni igenom händelseförloppen under rättegången med era klienter?
Ja.
Så att de är införsådda på det?
Ja, jag brukar rita upp som en tidslinje, alltså så här börjar vi med yrkanden och grunder och så, och sen så hur det fortlöper. Men också när det är den här typen av brott så blir det nästan alltid en hovrättsprocess, så att man är förberedd på det. Men i hovrätten så behöver man inte delta som målsägande allt som oftast, för att man, det man berättar i tingsrätten, det spelas in och så spelar man upp det i hovrätten. Ah, okay. Så att målsäganden inte ska behöva berätta samma sak igen.
Men sen var det en vecka, var ungefär, till du fick domen, eller? Jag tar det.
Nej.
Jag tror att den kom två veckor efter. Ja. Men det är ju alltid en anspänning när, någon, när man har genomfört huvudförhandling med när det tilltalade är häktad. Så efter att förhandlingen är klar så finns det ofta ett yrkande om att han ska försättas på fri fot från försvararen. Och då måste domstolen pröva det. Och då så överlägger man i häktningsfrågan efter att förhandlingen är slut. Och då så, om man släpps då från häktet, då frikänns man från ansvar nästan alltid. Mm. Och motsvarande då, om man blir kvar i häkte, då är chanserna mycket goda att det blir en fällande dom. Inte alltid, men nästan alltid.
Så det kändes ändå ganska bra, antar jag då?
Ja, det kändes jättebra. För just för att hon hade berättat den statistiken till mig om att det var så att om man omhäktas, och de gjorde det beslutet ganska snabbt också. Jag tror på 5-10 minuter för ett sånt beslut. Man kan sitta där, du sa ju flera timmar, alltså en timme eller liksom två timmar och vänta på om personen ska omhäktas eller inte. Men det gick väldigt snabbt, så då kände jag i mitt huvud så att okej, de var eniga om att han skulle omhäktas. Så det var väldigt skönt.
För att fråga vad han fick för straff när det har gått 2 veckor?
Ja, han fick ju 2 år, eller?
Ja, alltså man sa att straffvärdet var lite högre. Minimistraffet är ju 2 år. Och det är det man får om det inte finns försvårande omständigheter. Men här så, den här gärningen var ju förenad med våldsinslag. Och då gjorde man bedömningen att det var ett lite högre straffvärde än minimum. Men i och med att han förlorade sitt jobb på grund av detta så sänkte man det. Så att han fick 2 års fängelse över straffmätningsvärdet. Då.
Så de, han fick lite sympatier eller fick han lägre för att han förlorade jobbet?
Ja,
nej, men det...
men han fick lägre för att han förlorade jobbet.
Ja, är det så att han blir straffad på annat håll då, samtidigt? Eller vad det med det hela att göra?
Ja, alltså det är ju när man bestämmer straff så utgår man ju från olika parametrar. Det finns ju både förmildrande och försvårande omständigheter. Och man börjar ju med att bestämma ett straffvärde och utgår bara från straffskalan för brottet. Men sen så bestämmer man ett straffmätningsvärde i det andra ledet. Om det är så till exempel att man förlorar jobbet på grund av att man döms, då kan man dra av några månader då på fängelsestraffet. Och så blir det ju ofta när det gäller våldtäkt, att det är ju inte någonting som de flesta arbetsgivare ser särskilt lätt på. Så att,
Tycker du 2 år är ett rimligt straff?
Nej. Jag tycker det borde vara lite längre. Det kan jag tycka. Just för att eftersom att det dras bort tiden du sitter häktad, dras ju bort från straffet. Och då är det ju för honom ett halvår som dras bort. Och sen så efter 2/3 så får han ju villkorligt också. Så det blir ju inte 2 år. Så jag tycker att det är lite.
Jag brukar ofta prata om förlåtelse. Mm. Där. Finns det någon förlåtelse för dig att ge den här människan?
Nej. Nej. Alltså nej. Det är en annan sak om personen kanske skulle visa lite ånger. Eller någon typ av... Ja, men någon typ av ånger. Och att man skulle sett att han i rätten kände ånger och kände skuld över det han hade gjort. Men det gjorde han inte. Så att, nej, jag kommer inte kunna förlåta.
Men se om. Så här, det går 10 år och han hör av sig med ett brev. Säger vi. Jag är ledsen att, hoppas inte jag skrämmer dig med de här raderna. Men det var jag. Så här, jag har insett hur fel här var. Så här, och jag förtjänar inte din förlåtelse. Men jag vill i alla fall säga till dig att jag har förstått hur fel jag har gjort. Och bla 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 bla. Skulle det vara annorlunda då?
Ja, absolut. Det skulle det absolut. Då skulle jag kanske vara lite närmare förlåtelse än vad jag skulle vara idag.
Nu är det hyfsat färskt allt här. Mm. Det är hyfsat färskt. Så här, men är det fortfarande en stor del av ditt liv? Så här, är det fortfarande att du får sova
dåligt? Det är det självklart. Men efter hovrättsdomen när han faktiskt blev dömd, efter allt det så har jag bara börjat må bättre. För då var det som att då kunde jag på riktigt släppa det och försöka börja bearbeta längre bakom mig. Och jag har känt att jag bearbetade ganska bra senaste tiden, mer än vad jag gjorde, mycket bättre än vad jag gjorde i början. Men det är såklart att det är så här, man påverkas ju av det på alla sätt och vis. Att bara man ser en person som är lite lik den personen, så har jag blivit väldigt, det kan vara på tunnelbanan att jag tror att jag ser honom i ögonvrån, och man förväntar sig lite att allt det man mått dåligt över kommer helt plötsligt försvinna. Men det är ju inte så, tyvärr. Det är inte så att domen gör att helt plötsligt mår man bra. Och det blir så här, nu har man ingenting att tänka på med juridiska processen, så då förstår man att nu måste jag börja bearbeta hela händelsen. Och det är en ganska jobbig känsla att inse.
Var det på något speciellt sätt du bearbetade den?
Jag började jobba lite mindre. Jag gick ner lite i tid, för jag tog på mig lite väl mycket grejer. Så jag tog lite väl mycket. Så jag faktiskt började, fast jag inte ville det, men det var min psykolog som tyckte jag skulle börja jobba mindre. Och då lyssnade jag faktiskt på henne. Så jag började jobba mindre. Och faktiskt göra grejer. Inte bara så här, jag har väldigt svårt att säga till kompisar om de vill ses, men jag inte orkar. Men att jag då verkligen la min energi på de jag ville träffa och kände att jag kunde vara mig själv med. Att jag inte alltid behövde vara den glada och sociala. Att jag var med dem så jag också kunde vara... Ja, men det jag kände för just den dagen, om jag inte var glad att jag kunde faktiskt visa det. Så jag liksom bröt alla de här ytliga kontakterna väldigt mycket just i, under en period, kanske månaden. Och så pratade jag väldigt mycket med min psykolog. Jag var där en eller två gånger i veckan i någon månads tid. Så att det var mina sätt.
Ja, jag förstår. En fråga här som jag också nästan alltid är med. Vi leker med tanken att det är din förövare som sitter framför dig.
Mm.
Så här, du får absolut säga att han ska svara dig om du har massa frågor till han. Men vad skulle du vilja säga till han? Eller om du ens vill säga något? Du kanske inte...
Alltså helt ärligt tror jag inte jag skulle vilja säga så mycket. Alltså verkligen inte alls. Jag känner inte att han förtjänar att jag ska säga någonting till honom. Alltså jag känner ju... Jag känner ilska fortfarande väldigt mycket mot honom. Väldigt mycket. Eller bara med så här, men han känns så himla empatilös. Så känner jag. Jag blir bara arg när jag liksom tänker på honom och liksom hela händelsen och så.
Jag tror att det beror lite på att du känns oviktig för han. Att han är så här obrydd.
Ja, det känns som att han inte fattar vad han liksom har, ja men på något sätt vad han har gjort mot mig på ett sätt. Men att liksom veta också att han sitter inne nu är ju... Bara det är en befrielse, alltså verkligen. Och att också känna att nu idag så kan jag ju prata om det mer öppet på ett annat sätt än vad jag kunde i nära anslutning till det hela. Att nu kan jag liksom till och med nästan prata om det hemma. Nu vet ju inte min familj förutom min syster vad som har hänt i detalj. Men jag kan ändå prata om liksom våldtäkt på ett annat sätt än vad jag kunde, alltså tätt in på alltihop. Så det är skönt.
Alltså jag har fått med mig massor från den intervjun verkligen, och jag tycker att det är just att ordet våldtäkt är ett extremt starkt ord.
Mm.
Så här, men folk som har blivit utsatta för våldtäkt förtjänar absolut ha den känslan de känner, men man ska inte hålla på och dalta med dem. Nej. Det är lite det du vill förmedla liksom.
Ja.
Och det har jag verkligen fått med mig här liksom, för att jag tror också att skulle någon komma till mig och säga jag har blivit våldtagen, att jag får lite, men nu har jag suttit i den här intervjuposten på gången, så att jag tror jag är lite mer erfarenhet, låter konstigt, men ser man livsvan kanske, jag vet inte vad man ska kalla det, så jag är kanske lite mer införstådd på det hela i alla fall, att, men jag tycker att det blir jättebra grej att förmedla liksom, att inte ha silkesvantarna på.
Nej, för sen också så här, det är ju väldigt många, för min del har det varit väldigt mycket så här, när folk fått reda på att man har varit med våldtäkt, att det är fler som har öppnat upp sig själva om att det som de har blivit utsatta för, och att de då har varit så här, men jag vågade aldrig anmäla och bla bla bla, och så att bara man nämner det själv och också pratar om det mer öppet, så inser man hur många fler som faktiskt varit med om det, och hur många som alltså hur hemskt det är att det är så många som har behövt vara med om det, och hur få är det faktiskt är som vågar anmäla. För jag hade ju det var en tjej som hörde av sig på Instagram, för jag var inne på TikTok och såg en video om en tjej som skrev att hon skulle anmäla en våldtäkt, och då kommenterade jag bara hennes inlägg och skrev att jag precis varit med om en hel process, så om hon vill prata om det så finns jag där. Och då var det faktiskt en tjej som svarade mig och frågade om hon fick höra av sig till mig på Instagram. Och då skrev jag min Instagram, och så hörde hon av sig till mig och berättade om en händelse hon hade varit med om för ungefär en månad sedan. Och ville ha stöd, hade ingen aning hur någonting gick till och visste inte ens om hon vågade anmäla eller någonting. Men jag uppmuntrade henne till att verkligen anmäla, och hon hade ingen aning hur någonting gick. Så att eller hur någonting gick till. Och bara det, att bara inse att man kunde hjälpa en enda person. För mig gjorde det jättemycket. Bara hon skickade ett röstmeddelande och berättade vad som hade hänt. Och det rörde mig. Jag började gråta för jag tyckte det var så hemskt. För hon var 15 år gammal, så väldigt ung. Hon var rädd vad folk skulle tycka. Att tänk om nu kommer alla få reda på det. Nu kommer alla hennes kompisar få reda på det om hon anmäler. Och så här, det var en gemensam kompis till henne. Så det var en jättesvår och knep situation. Och det var bara så skönt att inse att för sen anmälde hon slut. Att man kunde påverka, bara att man kunde påverka en och finnas där, var jättefint och liksom vackert. Tyckte jag var fantastiskt.
Ja, förstår det, grymt. Mm. Och det är ju därför jag vill ha den här podden också.
Ja.
Eller vi, jag och Ellen.
Ja.
För att verkligen kunna hjälpa till. Jag känner mig färdig, jag har blivit tagen med stormar verkligen. Så här, du har en väldigt positiv energi så här, som jag verkligen gillar. Och jag tror att... Jag tror att den här händelsen, jag ser inte att den här händelsen händer det av en anledning såklart, men du kommer säkert hjälpa till fler människor. Jag tror det, på grund av att du på något sätt verkar äga en historia som du äger den. Så här. Och som du sa också, jag har ingen skam och skuld i det här. Nej. Det är faktiskt förövaren som ska känna skam och skuld. Men då får jag tacka så jättemycket för att ni tog er tid att komma hit idag. Historia som berättas har satt sina spår. Ingen ska man känna, men den känns ändå. Känn dig aldrig ensam med minnen du bär på. Det är inte din skuld att bära. Jag hoppas du förstår, för skulden ligger hos den som begår. Hos den som begår.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.